Hej. Vi ska som sagt fortsätta vår predikoserie, och dels är det den text vi fick lyssna här innan, men vi ska också fortsätta fördjupa oss i Efesierbrevet, precis som vi fick höra Britta Hermansson beskriva här i filmen. Och temat se vilket hopp hoppas jag att ni ska få med er lite grann av den känslan när vi har landat in den här predikan. Men vi ska börja i en annan ände. Det går i ett. Mötena avlöser varandra. Barn ska hämtas, barn ska skjutsas. Telefonen surrar, nyhetsflash. Israel och Iran träter. Skjutningar, mat ska lagas. Jag borde engagera mig mer. Kroppen svarar inte. Det finns, alla ska ha barnvakt. Allt bara rullar på i olika delar av livet. Och så går alla dagar, alla veckor och år som vi får höra i sången Fattig bonddräng. Någon har sagt, eller vi kommer komma in lite mer på det senare, att vi lever i en accelererande värld där allt går snabbare och snabbare. Om ni har tittat på film idag så märker ni att, speciellt barnfilmer, att dialogen går lite som snabbare. Det är som att man har höjt tempot, vridit upp det lite grann. När man lyssnar på ljudböcker finns det möjlighet att vrida upp den till 1,5 gånger hastigheten. Eller till och med 2 gånger hastigheten om man är riktigt snabb och effektiv. Och när vi tittar på film så sitter vi ofta och kanske tittar lite grann på mobilen och svarar på lite sms samtidigt som vi tittar på film. Kanske inte alla, men jag tror att ganska många gör det. Det är liksom som att mellanrummen i vardagen har försvunnit. De här stunderna när vi också kan titta upp och se det lite större sammanhanget. För det är som att när vi vänder oss mot allt det här som bara rullar på, så missar vi lite grann den här större delen, den här hoppet. Och det är det jag tänker att vi ska från den här lite stressiga inledningen försöka ta oss in i. Att se vilket hopp. Och idag är det ju då nåden som ska lyfta det hoppet. Vi börjar med att läsa från Efesierbrevet, det andra kapitlet och den... Alltså, jag tror inte vi har det på väggen idag, nej. Utan vi... jag glömde att kolla innan, men vi tar det lite längre också så att det blir bra. Vi läser hela det andra kapitlet fram till den 13:e versen. Får ni lyssna ordentligt. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis, och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med sån stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Jesus Kristus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss till. Kom därför ihåg, ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna, av de som kallades omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbundet och deras löften, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Oj, det var otroligt mycket teologi och mycket ord hit och dit. Men vi ska försöka gå in i den här texten och liksom bryta ner den lite grann och försöka förstå den på ett lite djupare plan. Men vi börjar med det här med den här accelererande tidsåldern som vi lever i. För det finns en tysk sociolog som har det lite lustiga namnet, skulle jag säga, Hartmut Rosa, som beskriver att den här teknologiska och sociala förändringarna som vi ser i vår värld, och speciellt skulle jag säga de kanske 10-15 senaste åren, och det är som att det också går snabbare och snabbare när det gäller den utvecklingen. Paradoxalt nog så skapar ju den här teknologiska utvecklingen mer tid. Men samtidigt så blir vi allt mer stressade. Så vi har liksom de här ytterligheterna. Vi sparar tid men vi blir ändå mer stressade. Och det är som att i den här accelererande tillvaron så tappar vi lätt fotfästet om det som är verkligt viktigt. Han pekar på behovet att skapa resonans, beskriver han det. Och resonans, ni vet, det är ju liksom som att när det ljud förmerar sig eller ljud har någon mottagare på något sätt. Resonans i en högtalare till exempel. Det blir mer av det. Den har någonting som den kan studsa runt på och så kommer det ut. Hur det funkar får vi fråga Mats och Pontus om efteråt. Och den här verkliga kontakten med vår omvärld, med varandra, det är det som på något vis gör också livet värt att leva. Jag kom över en rapport ifrån ett tankesmedja, Kairos Future, för några månader sedan. Där man hade tittat på hur svensken upplever vardagen och livet i stort. Då tittade man på, man ställde frågan, upplever du ditt liv som meningsfullt? Och det hade man gjort 2002 och sen hade man gjort det 2023. Och 2002 så upplevde ungefär 6% av svenskarna som hade svarat på den här enkäten. Det var ganska många ändå, så det, man kan ändå dra några slutsatser av det. 6% upplevde att det var meningslöst, livet. Och några kan man då kanske tänka sig, det låter ju kanske rimligt. Men det som är intressant är att var 2023, när man följde upp den här frågan och ställde frågan igen, så uttryckte 23% av svenskarna att man upplevde livet som meningslöst. Så vi ser en dramatisk ökning i den här, och kanske också då i samband med den här utvecklingen av det här accelererande tillvaron. Och jag tänker att just den här, som jag inledde med, att vi tappar stora bilden. Vi ser inte det här som faktiskt händer, och vi ska komma in på också, vi ser inte Guds värld, gör att vi upplever saker och ting, den här ständiga snurren, ekorrhjulet, som meningslöst. Tillbaka till dagens text. Där ger ju Paulus sig in i att försöka beskriva frälsningen. Försöka beskriva hur kommer vi nära Gud. Hur räddar Gud oss? Och då börjar han med att måla upp människans problem. Eller mänsklighetens problem. Han uttryckte det så här. Att låta sig ledas av fursten över luftens rike. Över de andemakter som bor i olydnadens människor. Mänskligheten verkar alltså ha en tendens att vända sig bort från Gud till den här fursten över luftens rike, den här ondskan. Bibeln pratar om det som djävulen, som det här som splittrar och kastar isär. De krafterna och makterna som drar oss bort från Gud. Och där finns också hämnd och vredens barn, hörde vi också ett uttryck här i texten. Så Bibeln beskriver att mänskligheten har en tendens att dras mot det som vill splittra och söndra. Dras mot en kraft som sår in meningslöshet och uppgivenhet. Och jag tycker det räcker ju att vi ser oss omkring liksom i vår värld idag för att se hur ondskan driver de här våldsspiralerna. Där hämnden föder hämnd och så är vi i den här otroligt destruktiva samhällsutvecklingen som är. Men även i krigskonflikter och där ondskan tar tag i makthavare som tar fruktansvärda beslut. Men jag skulle också säga det att den här tomheten och meningslösheten också är en del i den här bortvändheten från Gud. I den här ondskan som tar tag i våra hjärtan och sår in den här hopplösheten. Och där kan vi nog känna igen oss allihopa, mer eller mindre. Och i en version av syndabekännelsen så är det formulerat så här. Att vi har del i världens bortvändhet från dig. Och jag tycker den sätter fingret på just det här. Att vi har vänt oss bort från Gud. Vi har vänt oss bort från det som är den här världens djupaste mening. Att leva i gemenskap med varandra och med Gud. Och precis så läser jag Bibelns beskrivning av synden. Att vi inte ser skapelsens vackra toner. Att vi inte har Guds blick på dem vi möter. Att vi gör oss själva mindre mänskliga. Att vi vänder oss från Gud istället för till Gud. Och det här är själva förutsättningen för att vi ska kunna förstå nåden. Det är som att vi behöver förstå först att vi har vänt oss åt fel håll. För att kunna vända oss åt rätt håll. Men texten beskriver också att vi inte kan liksom göra det här på egen hand. Vi kan liksom inte läsa oss till att okej, nu har jag vänt mig åt fel håll så då vänder jag mig åt rätt håll och sen är allting bra. Utan det verkar som att det här är att det handlar om Guds ingripande. Det handlar om att Gud ger oss Jesus. Och att det är som att Jesu blick i ryggen när vi vänder oss fel håll värmer på ett sånt sätt som gör att vi liksom dras mot honom. Så väldigt mycket mer, för den här texten är väldigt noggrann med att säga att det är inte på grund av egen kraft, egna gärningar. Vi kommer inte kunna leverera ett gott liv på det sättet som gör att vi vänder oss till Gud. Utan Gud drar oss till sig. Så här står det i texten att därmed vill han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Det är alltså Jesus som är den som drar oss till sig. Och här kommer också den här dagens text om den gode herden in på ett fantastiskt sätt. Att lammen vallas av herden i den här öppna landskapen. Det finns inga staket. Det finns inga egentligen tydliga linjer vad man ska göra och vad man inte ska göra. Utan det är Jesu röst. Det är herdens röst som gör att vi dras till och håller oss nära herden. Och ni som har umgåtts med lamm vet ju precis så att det är så att när herden kommer, då kommer alla lammen springande som i en flock. Liksom. Och det är det här att lyssna på herdens röst som gör att vi också ser det här hoppet. Tillbaka till den här sociologen med det roliga namnet då, Hartmut Rosa. Hur kan vi då skapa resonans som han menade på? Hur hör vi Jesu röst och hur hör vi varandras röster? I kyrkan har man betonat sakramenten som en central del i det kristna livet. Det kanske inte är ett ord vi använder sådär i vardagen så ofta. Men det kommer ju från det latinska sacramentum som betyder helig. Och sakramenten tillsammans med ordet, bibelordet. Är det som beskrivs som nådemedel i den protestantiska traditionen. Inom protestantiska traditionen så pratar man om att nattvarden och dopet är de två sakramenten som vi har. Och jag tycker just det här ordet nådemedel är så vackert. Det blir liksom som ett medel för att påminna oss om nåden. påminna oss att Gud själv genom Jesus vände sig till oss och gav oss ett hopp, gav oss ett större någonting att leva för, gav oss evigheten. Och när vi tar emot nattvarden, när vi får delta i dopet, så blir det tecken och ett sätt också att rikta sig mot herden. Och herden som då gör oss mer mänskliga, mer grundade och mer hoppfulla. Och vad ger detta mig då för råd? Kanske och några av er också som lever i en hetsig vardag, när mellanrummen blir allt mindre. Hur tar jag emot Guds nåd? Förutom då att ta emot sakramenten och nådemedlena. Jo, texten beskriver att Gud räddar oss genom nåden för att vi är förberedda för de goda gärningarna. Det är inte så bara att vi ska ha det gött och känna frid och sen blir allt bra. Utan det är också att det här ska förmeras. Det här hoppet är någonting vi är uppdragna att få sprida till vår samtid och i vårt samhälle. Vår närmiljö. Och vår uppgift blir därför att sätta oss i situationer där vi skapar resonans med Gud och med varandra. Och kyrkan har ofta kallar det här för heliga vanor, som ett sätt att liksom skapa mötesplatser mellan oss och Gud. Och jag tänkte jag ville tipsa om en fantastisk bok som jag tycker som heter Heliga vanor. Långsamhetens lov i en accelererande tid. Det är en antologi som massa olika författare från olika samfund som skriver om hur vi kan hitta en rytm i våra liv där vi hittar olika mötespunkter för att skapa den här resonansen med Gud. Scouting finns med och gudstjänstlivet finns med och även hur vi förhåller oss till klimatet och hur vi gör goda val. Alltså allt egentligen. Goda heliga vanor som gör att vi får upp ögonen för det här hoppet som Jesus har skänkt oss. Några som jag ändå för mig har varit viktiga. Sen kan ni säkert hitta era heliga vanor. Det är gudstjänsten. Att få ta emot brödet och vinet har för mig alltid varit en otroligt stark upplevelse och en stark påminnelse för att kunna förstå och se Guds nåd. Den dagliga bönen, och där tänker jag också de här små liksom suckarna, från allt från de små suckarna i vardagen när vi är ute och promenerar eller när vi är emellan, i de här små mellanrummen ändå. Men också till att faktiskt sitta ner och läsa de här andaktsböckerna som Britta tipsade om. Och att fördjupa oss i Bibeln. Men sen är också naturen för mig en väldigt viktig del i som en helig vana. Att få fästa blicken långt bort på horisonten. Att få skapa den här pausen, den här tystnaden som man inte alltid får i vardagen. I slutet av dagens text så kommer ett lite krångligt parti om judarna och omskärelsen. Jag vet inte om ni hade slutat lyssna då, för det var lång text. Men jag ska inte fördjupa mig allt för mycket i det här, men jag skulle ändå vilja lyfta, för att det stryker under det här fantastiska som händer Jesus. Just det här att inga ritualer eller offer behövs. Inga etniska tillhörigheter spelar roll. Gud öppnar upp möjligheten att komma nära för alla, oavsett. Och den sista meningen lät ju så här. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära. Genom Kristi blod. Så nu när vi tar emot Kristi blod och Kristi kropp, brödet och vinet i nattvarden, så är det just det vi gör. Vi bekänner att genom Jesu blod och kropp så har vi kommit nära och livet får en mening. Jag ska avsluta med att läsa en kort text som Peter Halldorf beskrev i en podd som jag lyssnade på häromdagen. Som podden heter Sökarna, och de intervjuar lite olika personer som söker på lite olika sätt. Men den här sista texten beskriver just den här tillvändningen. Ni vet, vi vänder oss mot Gud. Och vad som händer då. På ett väldigt bra sätt. Så jag tänker att det här får bli slutorden för idag. Och sen så går vi vidare i vår gudstjänst. Så här skriver han, eller säger han. Om tillvaron blir transparent för ett ögonblick, då ser vi Gud i allt. Vi firar mässan eller gudstjänsten för att tillvänja oss att hela världen är kyrka. Hela livet är en gudstjänst. Allt ger oss gemenskap med Gud. Förutsatt att vi uppträder inför den här världen, inte som herrar och härskare. Men vi tar emot ur Guds hand och ger tillbaka till Gud. Då blir världen oändligt vacker och skön. Då har du bara ett ord kvar, och det är ordet tack. Så länge du har det ordet, då finns det alltid hopp, även i en söndertrasad värld. För du vet att världen egentligen är oändligt vacker. Vi ber. Tack Herre för din nåd. Tack för din skapelse. Tack för alla människor som vi möter på olika sätt, och tack för mina vänner här idag. Tack för att du finns i allt. Och att hela våra liv är en gudstjänst. Hela våra liv kan få vara en lovsång till dig, Herre. Så hjälp oss att se det. Hjälp oss att vända oss till dig, som alltid har ditt ansikte vänt mot oss. Alltid din blick som värmer i vårt bröst eller i vår rygg, om vi har vänt oss bort, Herre. Så kom med ditt liv och andas in i våra hjärtan och i våra sinnen, Herre, så att hoppet väcks. Och låt det här hoppet förbereda oss för goda gärningar, att få sprida hoppet till andra människor. Så att allt färre upplever livet som meningslöst, Herre. Sen att de får syn på den större verkligheten, får syn på det vackra, oändligt vackra i din skapelse, Herre. Då återstår bara tack. Amen.